Välkomna hit till MSB:s Instagram-konto. Jag heter Anna Tellfors och jobbar som handläggare här på MSB sedan många år med just de här frågorna, kommunicera med privatpersoner om beredskap för kris och krig.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har återigen sänt en livechatt om krisberedskap. Och det här är del 1 av 2.
Och jag heter Kristina Andersson och du och jag, Anna, har ju jobbat ihop i många år och inte minst tillsammans med broschyren Om krisen eller kriget kommer. Ja, men just nu så är det ju ett väldigt stort tryck på MSB och säkert på andra myndigheter också i olika omfattning. Och omvärldsläget är ju och kan ju uppfattas av många som både osäkert och oförutsägbart. Så därför är det ett ökat intresse just på hemberedskap bland annat.
Mm. Kan vi säga någonting om det här med beredskapskultur som vi tycker är så viktigt?
Ja, men vi har väl allt mer, vi som jobbar med det här och har det som ett yrke, så att säga, att vi börjar använda det här begreppet beredskapskultur. Och med det menar vi att vi, som jag sa förut, att vi lever i en tid av osäkerhet och oförutsägbarhet. Jag tror att det är många som upplever en viss oro inför den. För det omvärldsläget som är med klimatförändringar och extremväder och ett säkerhetspolitiskt hot som vi kanske inte var vana vid och så sedan tidigare. Och det här tänker vi att vi behöver bli bättre på att plocka in frågor om beredskap, ha kunskap om hot och risker och konsekvenserna för det samhället vi är beroende av dagligen och så. Så att det här behöver in mer i vårt vardagsmedvetande och bli en naturlig del liksom, i skolan, på arbetsplatserna. I sin fritidsförening, ja, mer in i vardagen. Och sen är det ju som en av våra många viktiga budskap är ju att vi har ju ett gemensamt ansvar för allt det här. Myndigheter, kommuner, företag, organisationer, men även du och jag och du har ju ett gemensamt ansvar för vår gemensamma beredskap.
Och vad är det då vi aktar oss för? Den frågan får man ju jätteofta. Ja. Och efter en bara kort tid så blir ju vardagen besvärlig, eller hur?
Ja, men verkligen. De flesta av oss är ju medvetna om hur otroligt beroende vi är av en robust elförsörjning till exempel. Och blir störningar i den kortare eller längre, så ja, men då blir vi ju väldigt snabbt medvetna om vad sårbara vi är och otroligt beroende vi är av, i vår vardag av att liksom vi ständigt har en försörjning av el.
Mm.
Och vi pratar ju om alltså konsekvenserna för samhället och samhällsviktiga funktioner.
Mm.
Sen kan det vara ett extremväder, det kan vara en form av riktad sabotage mot någon viktig infrastruktur och så. Men allting kokar ner att vi ska kunna klara oss åtminstone i 7 dagar i ett samhälle som inte funkar som vi är vana vid. Det handlar om betydligt mer immateriella saker egentligen. Att vi hjälps åt och att vi finns som medmänniskor när människor runt omkring oss har det svårt och sådär. Att vi verkligen är, ja, men att vi verkligen går in och är medmänniskor.
Det är också beredskap.
Ja, så gräv där du står och börja kolla hemma helt enkelt vad man har undangömt. Kanske i källaren, i något förråd eller på vinden eller sådär. Nej, men i början av när vi började prata lite det här med hemberedskap och så undvek vi ju ganska mycket att prata om exakt tid. Vi pratade om några dagar och så länge man hade möjlighet och sådär, vad jag minns. Men sen så kom ju den nuvarande totalförsvarspropositionen. Eller hur, Anna? Och då var det ju en inriktning från riksdag och regering faktiskt.
Mm. Så försvarsberedningen föreslog ju då, vilket sen blev en inriktning från regeringen och som MSB också pratade om, en veckas beredskap eller då 7 dagar. Vi kan återkomma till det där med 7 dagar. Vissa har ju tänkt, eller vi hör jätteofta att man pratar om 72 timmar. Och det har varit en kampanj i USA och Kanada, andra länder också kanske.
Även här i Sverige, där vi hade under en period.
Precis, men det har inte varit en rekommendation från MSB. Och det är väl inte så noga där med dagar hit och dit.
Bara man
blir lite bättre än 0 dagar.
Precis.
Och det är klart att i många fall kan man ju tänka sig att en kris skulle vara mycket längre än 7 dagar. Men om vi skulle säga att ni måste ha beredskap för 6 månader, då skulle ju folk inte orka med det, har vi
då
tänkt.
Då skrämmar vi nog bort ett gäng.
Då blir det nog så att en del inte orkar göra det alls. Så 7 dagar är ju en gräns där vi vet att samhället kan kicka igång med hjälpinsatser och kommunen kan kan stötta och sådär. Mm.
Men som du säger, Anna, jag tror inte att man ska, det är liksom inte den exakta tidsaspekten. Man ska liksom inte snöja in för mycket på den, tänker jag, utan det viktiga är att det är en signal att alla som har möjlighet behöver klara sig en tid utan samhällets stöd, eftersom samhällets resurser först och främst måste gå till människor som i ett normalläge behöver stöd från samhället.
Mm. Om det skulle krisa sig att man skulle behöva laga mat i sitt stormkök eller på sin grill på balkongen, kan man bortse från bostadsrättsföreningens regler om att man inte får grilla på balkongen? Jag skulle inte grilla på balkongen. Vi är ju också brandtillsynsmyndighet, MSB ju. Och jag tycker man, det är verkligen en sån här grej. Det händer ju ofta olyckor när man börjar göra liksom saker på ett annat sätt i vardagen. Man har hört om familjer som inte vet hur man använder stormkök i vanliga fall, och så blir det kanske ett strömavbrott och så hanterar man någonting fel, eller med bränslet, eller barnen kommer åt bränsle, sånt som absolut inte får hända. Så man ska vara jätteförsiktig med alla regler. Däremot tycker jag man kan ta upp det med sin bostadsrättsförening. Hur gör vi i våra hus eller liksom vår förening om vi skulle behöva börja laga mat på ett annat sätt?
Det är väl jättebra att lyfta frågan i föreningen och diskutera det här med beredskap och vilka möjligheter och utmaningar som man ser framför sig då.
Jag vill rekommendera sidan msb.se/grannar. Då står det jättemycket smarta tips för grannar.
Ja, men den sidan är ju superbra. Nu har vi en fråga om barn och mediciner, Anna. Jag tror också att det är ditt område.
Ja, det är egentligen Socialstyrelsens område, men det har kommit en rekommendation. Nu var den här frågan, hur ska man göra med medicin till barn? Ska man ta ut extra ut ifall att? Då tänker jag att man skiljer på receptbelagd medicin, alltså man står på någon stadigvarande behandling som det heter. Någon livsnödvändig medicin som ju många har, kanske typ diabetes, eller när man är äldre, då brukar det bli mer så här blodtryckssänkande, eller ja, ni vet. Så vi börjar med att prata med den, om den medicinen som är på recept. Så får man ta ut, eller det finns en möjlighet att göra det oftast för en månad, liksom ta ut för en månad, så att man inte står där och så, det är bara en dag kvar, min medicin är slut, och då har det kanske blivit strömavbrott på leveransen eller apoteken, eller så att man inte får ut det där. Det vill man ju undvika om man har sin medicinbehandling. Och det här tycker jag ni kan berätta för alla era äldre vänner, släktingar och sådär. Att det finns faktiskt den möjligheten. Men sen tycker jag att man ska ha som ett husapotek. Det står väl det här i broschyren.
Måste vi kolla.
Ja, men jag tror vi skrev det.
Jag får med det.
Precis, husapotek och extra mediciner.
Mm.
När vi gjorde den här, då fanns inte den här en månads rekommendationen. Och det för oss in på nästa svar.
Ja, men precis. Då var det en fråga om hur man får tag på broschyren, och det är flera som undrar det. Och enklast det är väl att gå in på msb.se och sen i sökfältet egentligen skriva in om krisen eller kriget kommer, och då kommer den ju upp sidor där, och då kan man gå in och beställa den. Och den finns ju som sagt var både i tryckt form och sen finns det ju att ladda ner direkt ifrån MSBs webbplats på olika språk bland annat då.
Mm. Sen den här checklistan i mitten som många tycker brukar vara användbar, det här som är som en shoppinglista nästan, den finns också bara som en eget blad man kan skriva om man vill dela ut det till grannar eller bara ha det att läsa på kvällen. Precis. Men sen frågan om det ska komma en ny broschyr också.
Ja, exakt.
Det får du svara på.
Då svarar jag som så att det kommer en ny broschyr. Det har ju hänt mycket sedan den här versionen kom ut 2018. Inte minst så sker det ju en snabb utveckling inom totalförsvaret till exempel. Vi har ett kommande NATO-medlemskap och det finns andra frågor som vi kanske, och inte kanske också det här med klimatförändringarna och konsekvenserna av det. Och så det finns många områden som vi skulle behöva få med i en ny version och utveckla och fördjupa lite grann. Så det är ju någonting som vi planerar för.
Tips på alternativa värmekällor om man är doftöverkänslig. Visst, det kan ju vara mycket så här man känner de här då teröd, eller liksom, det är väl sånt som kan väcka irritation. Det är inte vi alls experter på.
Nej.
Jag skulle fråga Energimyndigheten, tror jag.
Mm. Men jag tror att om man söker på nätet i någon sökmotor, så tror jag att man kan få upp att det finns liksom bio ja, men ämnen som är gjorda inte då ursprungligen på petroleum och olja utan på biomassa av olika slag. Och då är kanske känsligheten, alltså ja, de som är känsliga kanske har lättare att använda den typen av produkter. Just. Och de ska finnas ute på marknaden, tror jag.
Hur tänker vi då kring filtersystem för rening av vatten? Är det viktigt att ha i krislådan? Det beror nog verkligen på vem man frågar. Om man frågar en överlevnadsexpert som ska vara i naturen, eller som har flyttat till skogen, så kommer svaret nog att vara ja. Sen finns det ju filter både liksom för utomhus och för hemmabruk. Jag har faktiskt inte skaffat ett filter. Har du gjort det?
Nej, det har jag inte.
Nej.
På Gotland då, om jag får ta upp det, så bor vi ganska nära en sjö som har ett väldigt bra vatten, så att vi har dunkar då i den lilla torpet jag har där, som, så att vi kan förhoppningsvis ta oss dit och fylla de här dunkarna med vatten, som ett exempel liksom. Men koka det först såklart. Just innan det. Vi dricker.
Ja, men vattenfrågan är ju ganska komplex, för vatten är ju något av det absolut viktigaste att ha, men det är ju också så att, om jag förstått det rätt, det är Livsmedelsverket som kan allt om vatten, som är expert på det och som ska se till att vårt vatten är bra. Men även inte ens filter tar ju bort till exempel parasiter och sånt som skulle kunna förorena vårt vatten. Men det kan ju vara bra liksom i ett enklare skede. Men absolut, man kan titta på det. Jag tycker man kan gå till en sån kanske friluftsbutik eller så och diskutera lite sitt behov. När det gäller vatten så... Jag tänkte, du kanske kan visa ditt vatten som du hade med dig.
Ja, men precis. Äntligen fick jag visa vår vattenflaska här. Och den kan man ju ha som nödvatten, Anna, eller hur? Om man får rum så kan man ju lägga in några sån här i frysen. Och ha verkligen som ett akut vatten. Om elen försvinner och vattnet slutar och kommer kranarna, eftersom det krävs att pumparna fungerar och de drivs på el och så. Så att,
och föredömligt att du inte har fyllt ända upp, för vi vet ju att vatten expanderar när det blir is.
Jag var noga med det, och det här är vanlig kranvatten.
Och den där kan man ju ha jättelänge. Vi kan återkomma till vattnet lite. Om man bor i lägenhet och det är 20 minus ute och man värmer med gasolkamin, hur ska man vädra för att få det tillräckligt med syre? För det är jätteviktigt, men utan att kyla ner det man har värmt upp. Då tycker jag, som vi säger i Norrland, att man kan tvärvädra. Förstår ni vad det är?
Korsdrag?
Ja, men vädra kort och mycket. Och sen så, för då kommer det in.
Sådär.
Men när det gäller just de här, så här gasol, kamin och allt sånt där, då måste man liksom följa tillverkarens anvisningar jättenoga. Superviktigt. För att det är väldigt svårt att sitta här och säga generella råd, och så kanske man har köpt någon grej som är ny på marknaden som fungerar på ett annat sätt.
Vet du vad, Anna, nu när vi är inne på det här mycket med hemberedskapen och faktiska prylar och sådär, så tänker jag också att här är det ju jättebra att prata med andra. Eller hur? Alltså det är som grabben, en beredskapskompis som vi brukar säga lite grann. För att man sitter ju inte inne själv med alla svaren. Men träffar man andra människor som också kanske inte är precis som en själv, utan som kanske kan komplettera en egna egenskaper och erfarenheter, så skapar man ju det här kreativa klimatet, och det kommer en massa bra och smarta idéer. Så att en beredskapskompis.
Som du och jag.
Ja. Verkligen.
Kommer det fler livesändningar under någon? Ja, men vi gör ju det här för att vi vill testa och se om ni tycker att det är en bra idé, om det är till någon hjälp.
Och vi ska utvärdera.
Och då kan det hända att vi fortsätter på det spåret. Ska vi prata lite mer om vatten när vi ändå höll på med det?
Ja, men verkligen. Vi får ju väldigt mycket frågor om vatten. Och det är ju superviktigt. Det är ju grundläggande med vatten. Jag tror att vi klarar oss, vad är det man säger, Anna? Hur länge klarar vi oss?
5 minuter. Vatten? Nej, men det är lite längre.
3 dagar kanske utan vatten. 30 dagar utan mat, tror jag man säger. Och 3 minuter utan luft. Jag har för mig att jag läste det någonstans ganska nyligen.
Det låter militärt och bra. Rent dricksvatten är ju verkligen...
Jag tror att vi fick precis en sån fråga. Vi ligger ju steget före, precis som man ska göra. Alltid steget före.
Sant. Ja. Hur mycket vatten? Ja, men, det här kan man göra som en övning, tänker jag. Att man funderar så här, hur många gånger per dag öppnar jag vattenkranen och vad går det vattnet till? Sen vet vi att vi slösar ju jättemycket på vatten. Vi spolar i toaletten, vi tvättar bilar ibland med rent vatten och fyller poolen på sommaren en del. Och...
borsta tänderna med vattenkranen på fullt.
Precis. Så jag tror att det är 150 liter per dag vi gör av med per person. Men så kan vi ju inte hålla på i kris och krig. Utan då får vi kanske nöja oss med 3 liter per dag eller någonting sånt. Sen är det inte rimligt, när vi säger då att man ska ha beredskap för en vecka och sen har man 5 personer i familjen, då blir det då 3 gånger 5 gånger 7. Då börjar vi prata om ganska skrymmande mängder. Ja. Men gör någonting, tycker vi. Jag har till exempel köpt en gång när det var extra pris, så köpte jag en massa sådana som du visade. Mm. Och så ställde jag det i min källare bara, i förrådet. Det har stått där flera år. Det kommer ju inte att sprängas eller bli förgiftat, utan det håller, tänker jag. Och sen så kan man ha en dunk också. Precis. Som man fyller, och sen ska man veta att man kan behöva gå och hämta vatten kanske någonstans i en kris, och då behöver man ha kärl till det. Jag tror vi pratar något mer om vatten,
Men det här med dunkarna, som sagt, Anna, som du nämnde sist här, att ha bra kärl, och om kommunen liksom har möjlighet att ställa upp nödvattentankar eller ordna något tappställe, liksom, att du då inte kanske kommer med en massa petflaskor, utan då har du liksom en rejäl dunk som du åtminstone kanske då förhoppningsvis orkar bära hem också.
Just det, och hjälpa sin granne att bära.
Ja, verkligen.
Och skulle det bli sån ransonering att kommunen delar ut vatten, då är det ganska lite per dag man får ta, så att det ska räcka till alla. Kommer den nya broschyren att skickas till allas brevlådor, vet vi det?
Alltså, vi är ju inte riktigt där ännu i planeringen faktiskt, men vi passar lite på den frågan, tycker jag, utan återstår att se när vi har kommit lite längre i planeringen. Det är bättre att lämna ett lite så här diffust svar än att säga någonting med säkerhet när vi liksom inte har det riktiga uppdraget. Nej. Än och så.
Men det finns en stor fördel med att ha gjort en sån här pappersprodukt som folk har sparat hemma, absolut.
Ja,
hur bör man förvara bränsle för till exempel 3 månader till stormkök eller gasolkök? Det där finns det massor med regler för. Och jag tror att det är för krångligt att förklara nu, för det är lätt att man blandar ihop de här olika produkterna och hur man bor, och om det är ett förslutet rum och om det är en källare. Så jag vill uppmana alla att söka upp en broschyr som heter Förvaring av brandfarliga vätskor, som finns på MSB. Och då är det liksom, så här gäller om du har balkong, och så här gäller om du har villa och så. Så att den är jätteinformativ. Men man bör ju naturligtvis förvara det så att det inte kan börja brinna och att inte något barn kommer åt det. Då har vi svarat på den.
Ska vi säga någonting, Anna? Vi har pratat om det här, att vi skojade lite det här om att ligga steget före, men vi vet ju också, vi gör ju ganska många undersökningar där vi frågar människor hur man ser på sitt eget ansvar, och om man har gjort någonting, om man inte har gjort någonting, varför har man inte gjort någonting och sådär. Och vi vet att ett ganska vanligt svar är ju, jag väntar och gör någonting tills myndigheterna kommer med en varning, eller att man ser, liksom, man får en varning om att en kris är under uppsegling. Men varför är det inte bra, Anna, att vänta till dess med att göra någonting?
Ja, för då kommer allt toapapper att ta slut.
Typ så, ja. Precis. Vi ser ju också exempelvis som med den storskaliga invasionen av Ukraina, så reagerar ju människor på att liksom rusa till affären och köpa bra att ha grejer i sin krislåda och så. Och det är ju en naturlig reaktion, och grejen med det är väl just det här att personalen hinner kanske inte oftast att plocka upp alla prylarna i den takten som man liksom handlar och sådär. Så att har man, ager i ett normalläge, liksom, det är ju det bästa, innan någonting har hänt och innan den där varningen kommer. Ligg steget före. Mm.
Och gör inte så stor grej av det, utan tänk att man har en vardag där man ska klara sig liksom utan samhällets hjälp i 7 dagar. Och det här gäller ju då till exempel dig och mig, som i vanliga fall klarar oss utan samhällets hjälp. Vi har till exempel inte någon hemtjänst.
Nej.
Men om man har det, då är ju tanken att man ska fortsätta att kunna få det även i kris och krig. Det är ju någonting som kommunen får planera för. Men det förstår ju alla att det skulle kunna bli väldigt rörigt och svårt att hinna med. Därför måste vi också hjälpa varandra, och det är det vi alltid pratar om, hur viktigt det är. Jag tycker vi kan prata om kontanter. Det är ju mitt favoritområde.
Ja, men du är jätteduktig.
Nu ska vi visa hur det ser ut, om du tar fram det där.
Ja,
jag har det faktiskt alltid på mig.
Mm.
Och det lärde jag mig.
Ja, det är smart.
Det lärde jag mig av en kompis som sa, jag vill alltid kunna ta mig hem.
Ja, precis.
Mm. Vi får ju ofta frågan om varför vi rekommenderar kontanter i krislådan när det nu inte är så vanligt längre i samhället. Men MSB och många andra vill ju att det ska bli vanligt igen, just för att det är robust med kontanter på många sätt. Det är ju det betalmedel vi har i Sverige som Riksbanken ger ut. Sen tycker många att det är väldigt kul med allt digitalt, och vi i Sverige är så bra på snabbt liksom anamma allt digitalt, så vi swishar och vi bara för över och vi blippar med vår klocka. Men sen kan det ju vara så att inget av det där funkar någon dag, och då kommer vi behöva kontanterna. Så att ha kanske också kontanter för en vecka, om man kan. 20 spänn är bättre än 0 kronor.
Ja, men verkligen, och det hade du ofta rekommenderat, att man ska ha flera olika möjligheter att betala. Kontanter, kanske lite olika betalkort i olika banker och i bästa fall och Swish, och, eller om det finns några andra betalningsappar och sådär. Så att det är väl, ja, har man den här bredden så blir man mindre sårbar, liksom, tänker jag också. Och det gäller ju väldigt mycket egentligen.
Hur ska man tänka för att preppa i en lägenhet som ensam pensionär? Då tänker jag att man, det är egentligen samma råd. Man ska tänka vad brukar just jag göra under en vecka? Vad är viktigt för mig? Vi säger att man till exempel tycker om att äta en speciell sorts mat. Då kan man fortsätta med det och kanske köpa några extra av det nästa gång man handlar. Vatten har vi varit inne på, kontanter har vi varit inne på. Är man ensam, alltså att man inte har så många runt sig, då skulle jag kanske försöka ändå säga till någon granne att har du tänkt på om det blir någon brand här och vi måste ta oss ut, och då är jag orolig för jag är ensam eller jag kanske har svårt att röra mig eller så. Så att man vet det innan, det tänker jag är väldigt smart. Sen tänker jag också så här, pensionär, ja, men då kanske man har mindre pengar än vad man hade när man jobbade, och då kommer alla våra de här budgettipsen fram. Jag tycker ju gröt är jättebra. Man kan ju göra sån kall gröt.
Jättenyttigt,
ja. Också, jag tog med mina chiafrön.
Ja.
Vi har bara tagit med oss sånt vi hade hemma nu.
Ja.
Chiafrön är så här självgeleiserande litet frö som gör att man håller sig mätt. Det är genialt.
Ja, det är jättebra.
Och den här kan man ju blanda med sina gryn.
Havregryn är ju jättenyttigt.
Det är jättenyttigt, det görs i odlas i Sverige, det är billigt. Och sen kan man smaksätta med bär som man kanske har i frysen eller man plockar hemma. Och sen finns det ju många såna här mjölk som håller länge. Det är inte alls bara komjölk, utan olika växtmjölker och soja och sånt som finns, som man också inte behöver ha i kylskåp. Så det är gryn, den här bär, någon typ av mjölk. Då har man en bra måltid.
Det är mycket frågor om kontanter, Anna. Det är nästan i paritet med vatten, men vi har fått några till. Hur mycket rekommenderar vi egentligen att man ska ha hemma i kontanter?
Ja, men jag tycker för en vecka. Alltså,
vi kan ju inte säga
det är jättebra om alla har 50 000. Nej. För det, är ju, det kan de flesta inte.
Nej.
Och sen skulle det inte vara bra att ha hemma för att
Men utifrån ens egna förutsättningar kan man väl säga.
Ja, men
vad är rimligt för en själv? Liksom?
Jag har som sagt bara alltid 200 kronor i mitt mobilfodral så att jag kan göra, kanske ta mig hem på något annat sätt, köpa någonting, mat till mina barn i en affär. Första steget bara liksom. Sen om man känner sig att jag har både guld och kontanter och krypto och euro och allt. Ni får ha vad ni vill, men man ska veta att försäkringsbolagen inte ersätter mer än, jag tror att det är ungefär 5 000 om man skulle förlora det.
Sen har vi en annan fråga.
Om man skulle liksom ha det hemma och sen så kommer någon att ta det.
Precis. Men sen fick vi också en fråga då angående kontanter, om affärerna, kan de ta emot kontanter vid ett strömavbrott till exempel? Eller om de har utsatts för någon form av cyberattack?
Ibland inte, men ibland efter ett tag. Det ser ju väldigt olika ut. Och det där är också något som bland annat MSB jobbar med när man pratar om att stärka beredskapen. Så är det en jätteviktig fråga att få butiken att kunna ta kontanter. Jag kan tänka mig om jag hade en butik och sen så kom det inga kunder plötsligt för att de inte kunde betala. Då skulle jag göra allt för att försöka lösa det, för jag vill ju sälja mina varor och folk vill ju överleva och köpa varor. Så man får nästan, det är väl som det här med när Coop hade en cyber, de hade ju en attack mot sig för 2-3 år sedan. Och då kunde man i vissa butiker lösa det med andra sorters betalningar medan andra fick stänga, var det inte så?
Ja, men precis. Anna, jag tänker också på det här då, att vi pratar ju väldigt mycket om det här med hemberedskap, och det är viktigt att vi påminner människor om det här, för att det är ju lätt att liksom tappa den här tråden lite när vardagen liksom rusar på med en massa andra krav och förväntningar och sådär.